Vart tar alla vackra flickor vägen? Och var kommer alla fula lya käringar ifrån?
Det är äntligen söndag och du är här igen, Ann, och det är jag också. Hallå, hallå.
Hallå, hallå. Efter lite initiala förvecklingar med saker som stoppas i fel hål och det går trögt och det är för kort, jag vet inte, så lyckades vi etablera kontakt även denna dag. Och det är ju underbart.
Precis. Alltså om vi någon gång kommer att ha sånt här exklusivt behind the scenes material om vi skulle lägga ut sånt, så kommer det att vara ofantligt roligt, eftersom det kommer att avslöja oss som, ja, tekniska idioter, eller hur? Tyvärr, oss båda. Ja, det har ju varit en full vecka, mycket har hänt, men självklart har vi också hunnit med att irritera oss på både det ena och det andra. Vad har väckt din vrede under veckan som har gått, Ann?
Och det, alltså det är ju så mycket som har väckt min vrede den här veckan, i stort och smått kan jag säga. Men en sak som har irriterat mig under mycket lång tid, måste jag säga, och det är någonting som har tilltagit i intensitet, både förekomsten av detta men också min irritation, det är det här bizarra kvällstidningsspråket som låter så här: Anna-Karin Windhams nya besked om äktenskapet, eller den här Anna-Karins nästa drag köper hus utanför Göteborg. Vad fan är detta? Vad är det för jävla besked? Lotta Engbergs besked om soldoktorns nya drag i relationen till Lotta Engberg. Ingen pratar så, eller hur? Gör
nej,
det
jag
några
vet.
Drag, Anna-Karin? Vad är ditt senaste drag?
Nej, men det roliga är om man tänker sig att man också skulle meddela de här dragen via kvällstidningarna. Det är ju särskilt korkat. Men jag vill toppa den, det sättet att skriva på. Det finns faktiskt en kategori tidningsrubriker som är ännu dummare. Och det är de som ligger på Svensk Damtidnings webb. Därför att de har väldigt lite att skriva om, eftersom att kungafamiljerna släpper ju inte ut så mycket annat än det som är oerhört välregisserat och genomtänkt och preparerat. Och därför måste de uppfinna små saker, samtidigt som de inte heller vill vara så att säga ogina mot de royala, därför att det är ju deras levebröd. Så det ger ju rubriker som kan låta så här: Sofias märkliga beteende under midsommarhelgen. Och så går jag genast in och läser för att jag vill veta.
Man kan inte låta bli.
Nej. Och då är det här märkliga beteendet att hon inte la ut någon bild på Instagram under den gångna midsommarhelgen.
Har hon ens firat
midsommar? Jo, hon gör förra året.
Ja, Jesus. Men det är också det var något liknande. Där Madeleines babylycka, bästa väninnan berättas, tänker man, vad fan ska hon ha en unge till, tänker jag, men då är det naturligtvis en bästa väninna som ska ha barn, och jag går på det varje precis. gång.
Ja, och sen så det kan stå så här: detaljen alla pratar om, se den märkliga detaljen på prinsessan Estelles klänning eller någonting.
Ja, men det var också något detaljen som alla la märke till. Och då var detaljen att hon var iväg på något, hon blev hyllad någonstans, hon är grevinna någonstans, minns inte var det Estelle faktiskt. Men då var hon där tillsammans med mamma och pappa, och sen så hade hon då på förmiddagen så hade hon kjol. När hon hade klänning. Ja. Och på eftermiddagen då, när de hade utaktivitet, då hade hon en kofta på sig. Och detta tyder då enligt Svensk Damtidning på att hon nu är vuxen och mogen. Och hon kan snart ta över tronen, helt enkelt. Detta var detaljen.
Ja, för att hon fattar egna beslut. Den här märkliga detaljen. Ja,
hon tänkte igenom att nu är det lite kyligt. Jag tror jag tar på mig en kofta. Oerhört moget för henne, hon nu är 9 år eller någonting.
Ja, men det är deras levebröd. Dessa små omständigheter uppförstorade 1000 gånger till oigenkännlighet.
Ja, men det där,
men jag,
det,
jag delar denna irritation.
Det kan också vara rätt roligt, för att nu när jag och min make, vi har varit på semester en vecka i ett annat land. Och då har jag sagt till Erik så: mitt nya drag, vad är ditt besked? Så vi har roat oss med att krydda vårt språk genom att göra olika drag. Eriks kärleksbesked: vill fortsätta vara gift med Ann. För det är alltid också, det är ju alltid några klara besked. Det är alltid bara något, liksom, jag vet inte, bisarrt. Carina Bergfeldts nya drag är att hon har köpt en lägenhet. Jag bara så, ja men är det ovanligt? Är det något att skriva en artikel om att en människa har köpt en bostadsrätt?
Man tänker kanske inte heller att det är ett impulsivt drag, utan någonting som är resultatet av en överläggning och en låneansökan, antagligen.
Just. Men jag vill gärna ha besked från dig, Anna-Karin Wynda. Vad har du irriterat dig på?
Ja, jag kommer röra mig ungefär samma härad, därför att nu det handlar om vad som står i våra tidningar eller inte. Ja. Och nu har vi ju gått in i denna ljuva sommartid och det betyder att vi får njuta av sommarprat. Tyvärr inte av dig eller mig den här sommaren, det kan man ju irritera sig på och klaga på. Men jag tänker särskilt irritera mig på att de här jävla sommarpraten ska recenseras i alla tidningar.
Ja,
för jag förstår inte varför det är nödvändigt att göra det. För det gör med mig som då potentiell lyssnare, det är att om jag läser den här recensionen, då går min sannolikheten för att jag ska lyssna på programmet går ju ner ganska radikalt då, om det är någon tråkig recensent som skriver ner det här programmet. Trots att det kanske är så att jag egentligen skulle tycka precis tvärtom om jag väl lyssnade på det själv. Och vad jag tycker de gör med att recensera de här, alltså hur många är det nu över sommaren? Handlar det om 30-40 stycken eller någonting sånt där kanske?
Ja, något sånt är det nu.
Det är ju att de fyller ju, det är ju för att de fyller sidan. De vill fylla sidan med någon slags aktualitet och så vidare. Men jag tycker att de skär liksom in, de sätter in en kil emellan mig och den som talar. För tanken med sommarpratet är ju att man får en närhet till denna kända person eller erkända forskare eller uppburna författare eller vad det nu kan vara. Som jag genom att lyssna på denna i 90 minuter. Istället ska då det filtreras först genom en recension som läggs ut nästan innan den tillgängliggörs, innan den så att säga är det. Du förstår vad jag menar, att den kommer före själva programmet. Och jag tycker det är trist. Det är samma som att recensera På spåret avsnitten. Sluta göra det.
Ja, men jag håller med. Jag tycker skriv det är liksom slö och slapp journalistik. Alltså det är liksom, det är ett billigt sätt att fylla sidorna som kräver minimal ansträngning, tänker jag mig, från den som jag har faktiskt skrivit sådana en gång i tiden när jag skrev för Sydsvenskans kultur. Då recenserade jag ett antal sommarprogram, för det är liksom, det är också sådana uppdrag som man lägger ut på sina fasta skribenter för att vara lite schysst också, för det är ofta liksom torka på sommaren, det kommer inte så många nya böcker under sommaren, det är ingen som åker av kulturdebatter och man vill gärna kunna planera innan man går på semester, alltså innan de liksom, de som sitter på redaktionen har i allmänhet semester, så tar man in lite sommarvikarier. Och då är det bra om man har lite hålpunkter. Att ja, men då har vi ändå det här varje dag. Och då fyller vi 2000 tecken med det.
Jo, precis. Jag fattar det. Men det är likväl så att det, risken är ju att man förtar väldigt av den här aktualitets- eller närhetskänslan och av att få höra det direkt från källan själv. Ja, även om alltså, det där är skrivet med liksom manushjälp och allt sånt där. Och
det tror jag liksom att... Egentligen kan man ju tänka sig att det här inte är så stor skillnad mot att man också recenserar en film eller en bok eller ett skådespel. Men skillnaden är ju att när man recenserar en bok eller ett drama eller en film så berättar man i allmänhet inte slutet, eller hur? Alltså man spoilar inte. Men det gör ju, alltså för det här liksom kritiken av ett sommarprogram, det blir ju i allmänhet ett referat. Att Lena Philipsson berättade om det här och de sista orden var det här. Och då känner jag så, men okej, varför ska jag nu lyssna? För jag har inte lyssnat på ett enda sommarpartien, för jag har varit utomlands och dåligt nät i Albanien och så vidare. Och kanske inte heller har tänkt på det överhuvudtaget. Men Lena Philipsson var faktiskt en av dem som jag ville lyssna på. För jag tycker hon verkar vara en ganska kul person. Och till skillnad från många andra som pratar i sommar så är ju inte hon sönderpratad. För att hon har alltid varit en ganska, har jag uppfattat henne,
hon har
privat person.
Sig,
så man vet
säga.
Inte så mycket om henne. Så det kanske kan vara spännande. Men då fick jag ändå veta nu liksom, vad jag nu läser i recensionen. Att hon började med att prata om, det var första meningen då. Och sen sista meningen var, men kanske lär mig det. Och så handlade det om ensamhet. Men det att hon gillar att vara ensam, men inte alltid. Och ibland undrar hon, om jag skulle sätta i halsen nu, då är jag ingen som redan mig. Kan jag göra Heimlich manöver på mig själv? Vilket ju lät som en ganska kul sak att säga. Så då kände jag, men det vill jag lyssna på. Och sen så hyllade hon då sina kvinnliga väninnor. Och jag menar, där har man hela, så gör man inte när man skriver om en roman eller om en film.
Nej, nej, exakt.
Det, man berättar nej. Inte liksom, ja men första meningen i den här boken var det här. Och i mitten pratade den om det här och sen slutade den så här. Jag tyckte den var ganska bra. Ja. Alltså det gör man ju inte.
Exakt samma gjorde de med den här Lernström, tror jag han heter, som var premiärtalaren i år. Ja. Och som talade om att de dubbla känslor han hade inför sin pappas svek och självupptagenhet. Och i recensionerna avslöjades precis alla de, så att säga, känslotoppar som det här pratet hade. Och hur han blottade sig själv och att han grät i programmet. Och att det slutade då med att han hyllade sin mamma som hade varit där hela tiden. Mm. Och det är precis den här berg- och dalbanan som sommarpratet är uppbyggt för. Alltså för att ta med lyssnaren på. Det är ju den man förtar, både topparna och dalarna, genom att skriva en sån slapp recension av den då. Men så jag tänker...
Ja, men jag tycker att det är ett annat problem också. För att jag sommarpratade, ska vi säga, sommaren 2000... jag tror det var 2008 eller 2009, jag minns inte riktigt. Men då körde jag i direktsändning. Vilket jag fick höra var ganska ovanligt för de flesta bandar innan. Och som jag förstår det så är det ingen som kör direkt, utan alla bandar programmen innan. Och det gör ju att sommarprogrammen blir ju mycket mer regisserade. Och liksom de blir kanske bättre producerade. Men alltså den nerv som finns i en direktsändning som jag alltid har gillat. Jag är precis. Mycket bättre i direktsändning än bandat egentligen. Därför att då vet jag att det är allvar. Liksom. Och när jag satt där i sommarstunden och tänkte att nu är det så här många 100 000 som lyssnar på mig i just den här sekunden. Då gör ju det liksom att jag är ju 100% skärpt. Så jag tyckte det var jättekul att göra. Men den liksom närheten till sommarpratan är ju helt borta nu när man inser att det här är ju tröskats fram och tillbaka. Det har klippts hit och dit och man har liksom, man har gjort om vissa tagningar. För att jag menar, jag stakar mig någon gång och liksom sådär, men det löser mig. Och det gör ju också att lyssnaren förstår att okej, hon sitter inte bara här liksom och läser rakt upp och ner från ett manus, utan hon är faktiskt här nu och pratar med mig. Och det gillar jag. Men det förtas ju av de här liksom genomproducerade sommarpraten som är nu. Så jag uppmanar alla som ska sommarprata, gör det för tusan i direktsändning.
Ja, och faktiskt den som jag känner till som senast gjorde en sån här riktig direktsändning, det var Sara Danius som sommarpratade 2018. Och jag vill minnas att hon den sommaren då var den enda som gjorde det, så att säga, live. Och jag minns att jag lyssnade då och det uppstår precis det där som du beskriver, att man hör hur man sväljer lite djup, kommer fel i andningen eller att man
tar en klunk
på
vatten.
Riktigt svårt att få, ja precis, och man kanske hör till och med att bladen vänds och så vidare.
Ja.
Och det där är vackert och
ja, det
var
också.
För mig det är någonting som är ju kärnan och källan i varför sommar- och vinterprat är en sån fenomenal programidé i grunden. Så mer sånt och mindre recensioner, tycker jag.
Ja, precis. Men innan vi lämnar sommarprat, är det någon sommarpratare som du särskilt ser fram emot att lyssna på i sommar?
Oj, jag har inte närstuderat listan så att jag har prickat ut. Du hade några favvisar du ville lyfta fram, va?
Ja, det hade jag. Fast alltså... En av de saker som är så charmigt och roligt med sommarprat är ju också att man tenderar, jag har ju alltid radion på, och det gör att man får ju lyssna på sommarprat av människor som man inte visste man var intresserad av, och ibland göra nya bekantskap och ibland liksom få nya dimensioner och ny bild av en offentlig person som man kanske har avfärdat som banal eller ointressant eller bara irriterande. Så det är ju det fina med det, så jag lyssnar nog i allmänhet på de flesta, men jag är väldigt nyfiken på Camilla Hamids sommarprat. Jag använder hennes recept väldigt mycket, men vet ingenting om henne. Så det tycker jag ska bli spännande. Och sen också Gudrun Persson, den här fantastiskt kunniga militärmänniskan. Henne ska jag lyssna på med stort intresse.
Hon är en förebild i stringens och kunskapsdjup. Och seriositet, tycker jag. Det är inget flams och trams över henne, utan hon har liksom fog och grund i det hon säger, och jag tycker att hon också verkar ha någon slags här grundmurad auktoritet i sig. Hon är bärare av det. Jag kommer att tänka på Inga-Britt Ahlenius när jag hör Gudrun tala. Ja. Så det ska jag definitivt lyssna på.
Mm. Mm. Jag ser henne som 2022 års Anders Tegnell. Det vill säga den som vi vänder oss till i vår nöd. Fast hon är stabilare och hon är bättre klädd. Och mer trovärd.
Ja, jag väljer henne alla dagar i veckan framför Tegnell, måste jag säga.
Framför Gudrun Persson. Ja. Det programmet ska vi lyssna på. Sen ska vi prata om det. Det behöver inte jag i podden. Det kan vi göra i något annat samtal.
Har blivit en madam med skunk bak och fram.
Hörru, vad är det vi ska prata om idag?
Och vi ska prata om det som omger och strukturerar varje dag, tycker jag. Det som är ibland ett bekymmer och ibland en lust. Men någonting som är helt nödvändigt. Mat, tänkte jag prata om med dig idag. Är du med på det?
Jag är med på mat. Och jag har faktiskt precis samma... Alltså det är så intressant, för det finns två sorters människor. Och det finns de som är som du och jag, som ser liksom maten som en stor källa till glädje. Någonting som man funderar på, man planerar, fantiserar, ibland går och längtar efter. Och man ser också maten som ett sätt, det är liksom ett ritual, det är någonting som omgärdar dagen. Det är frukost, det är lunch, det är middag, däremellan kanske en trevlig kaffestund. Alltså det är liksom, det delar in, för mig så delar maten in dagen i arbetsenheter också. Sen har vi en annan typ av människor som är som min man, som aldrig tänker på mat, som aldrig är sugen på någonting och mest tycker att det är bara, det är ett jävla meck att äta. Varför måste man äta, undrar han. Och detta är en ständig källa till konflikt. Nej, han är aldrig hungrig. Han är aldrig hungrig. Han vaknar så här på morgonen och sen så dricker han då kanske 3 koppar kaffe som han har ymnigt med socker och mjölk. Så bara det ger honom kalorier så att han står sig ett halvt dygn. För han har, alltså du vet, han har ju inte en sockerbit. Jag tror han har 4-5 sockerbitar i varje kopp. Det är ju mycket.
Jaha.
Så det häller han i sig. Och sen så då, han slutar ju röka. Men sen när jag såg att han började plocka liksom fimpar på gatan så kände jag så, nej, alltså detta går inte. Det är bättre att du börjar igen. Därför han uppfattade han som att sluta röka som att han inte skulle lägga pengar på cigaretter. Men han tyckte så att om han så liksom plockade upp grannfruns fimpar eller tiggde av någon som har träffat på klockan.
Nej, så kan vi inte ha det.
Nej, för då började jag rykten sån om hur fattiga vi var eftersom Erik började plocka fimpar och så vidare. Så nu har han börjat röka igen. Så varje morgon är det de här 3 kaffekopparna med mängder av socker och mjölk och sen en cigarett. Sen tycker han att han står sig. Om inte jag propsar på att han ska äta lunch, för det gör jag när jag är hemma, för jobbar jag hemma vill jag ha lunch, och då vill jag att han sitter med. Jag tycker det är trevligt. Så brukar han bli hungrig vid kanske 9-10 tiden på kvällen. Och då kan han mycket väl stå och steka 3 kotletter som han äter eller kanske göra 5 smörgåsar. Det är bara för att han, alltså det är ungefär som att man tankar en bil. Alltså det finns ingen njutning i det, ingen finess, liksom inte allt det här som du och
jag
pratar
om.
Nej, men jag har
en liten teori om detta, för jag tror att här spelar faktiskt nikotinet roll.
Ja.
Min uppfattning är att rökare oftare har en sån här fördröjning i hungerkänslan av det slag som du precis beskriver nu. Jag har arbetat med människor som har varit storrökare, piprökande, lektorer och professorer som liksom i begynnelsen av min karriär fanns kvar på institutionerna. Nu är de ju inte så jättemånga, de som röker vid universitetet. Men då, det var liksom en ständigt återkommande berättelse från dem om att de då inte åt under dagen, utan de försköt allting framåt mot kvällen. Så jag vet inte om det finns någonting i det som nikotinet eller alla de där substanserna som finns i cigaretterna gör med att man helt enkelt stör ämnesomsättningen eller på något vis.
Jag tror det, för att min dotter var inne på samma sak. Vi tog en promenad här om dagen och då hon bor nu hemma på Österlen om sommaren, för hon ska jobba på en restaurang här i vår by. Jag är jätteglad att ha henne hemma. Men när hon inte bor här utan bor i Göteborg, så jobbar hon då extra som servitris på banketter och sånt. Och då har hon långa arbetspass. Så ofta arbetar hon 7-8 timmar utan paus, så hon hinner inte äta för att det är väldigt intensivt. För när hon nu kom hem, för hon har sagt till mig att hon ska sluta snusa, vilket jag mycket liksom
applådera.
Alltså jag tycker det är ett slöseri med pengar, det är osunt och det är också mycket okvinnligt att snusa. Så jag tycker hon ska sluta, men det är i alla fall
det är
bättre att hon röka. För hon slutade röka börsigt.
Ja.
Men i alla fall så sa jag, men skulle du inte sluta snusa, sa jag när hon då plockade upp en prilla. Så sa hon så, ja, fast Alltså det är faktiskt väldigt bra när jag arbetar. För när jag jobbar de långa passen, då hinner inte jag äta. Så att snuset gör att jag inte känner att jag är hungrig. Så det bekräftar ja, ju din teori, tänker jag. Men jag tänker att nu har vi redan kommit in på två stora ämnen när det gäller mat. Mm. Alltså dels det här första, mat som lust, som njutning, som något att fantisera om, och som återkommer liksom i mängder av, det är liksom tv-serier, det är kocktävlingar, det är mattidningar, det är kokböcker. Alltså mat är förknippat med så mycket sensualism och så mycket liksom livsnjutning och livsglädje. Och sen så har ju också mat väldigt mycket med hälsan att göra naturligtvis. Alltså liksom vad vi allt påverkar mer. Allt mer, för det är ju väldigt irriterande med min man. För min man, tycker jag, han äter ju bedrövligt. Alltså allt det jävla sockret i kaffet. Han borde ju väga 100 kilo, men istället är han ju otroligt slank och i mycket god form. När jag tvingar iväg honom på olika kontroller, han har alltid perfekta värden. Medan jag då, som alltid tänker på att äta. Han är unik, det är kanske nikotin som har konserverat honom. Men liksom, och det gör ju att jag har inte ett enkelt förhållande till mat. Skulle du säga att du har ett okomplicerat förhållande till mat?
Ja, det tror jag nog inte. Alltså, finns det någon kvinna som har det? Nej. Undrar jag. Det finns, jag tror att det finns någon slags förbannelse, könad sådan, i detta. Där man dels är, som kanske kan i olika kulturella kontexter antingen undertryckas eller minimeras, alternativt förstärkas och bli det allting roterar eller centreras kring. Men det är ju någonting, alltså jag har ju ändå arbetat också med unga människor. När jag arbetade som lärare exempelvis, så hade jag i princip bara flickor som elever. Mm. Och de var ju då gick på gymnasiet. Och det att se detta, hur de, när de går in i att plötsligt bli så extremt medveten om vad man äter och kostnaden, den eventuella kostnaden för allt det du stoppar i dig, och att kalkylera på detta. Och att sen så finns det en dimension också som jag tycker är särskilt oattraktiv, och det är detta att man vill göra en sak av, man vill uppmärksamma andra på om man äter väldigt lite. Eller att man håller igen. Mm. Och så försöker man få någon slags bekräftelse för detta. Jag vet till exempel, jag hade en elev som jag noterade då var inne i någon slags experimenterad med att inte äta. Och hon gick ner kraftigt i vikt. Och då blev ju allas ögon, allas blickar riktades mot henne. Och all omsorg hon fick på grund av detta att hon inte åt, accelererade ju det missbruk eller den liksom förvillelse hon var inne i kring mat ännu mer. Och jag vet att jag kände liksom så här, hur tusan ska man lösa detta? Vad ska man göra? Därför att det är som jag är inne på det, att det är någonting i passagen från ung flicka till då att bli ung kvinna, där man får någon förvriden uppfattning om vad det är man stoppar i sig och vad det gör med kroppen. Håller du med eller har du en annan bild?
Nej, jag håller med dig helt, och inte minst det du börjar med att säga här, nämligen liksom när jag frågade, har du en okomplicerad relation till mat? Och så sa du efter en liten tystnad, har någon kvinna det? Och jag tror inte det. Alltså, det är liksom, mat är förknippat med så mycket ångest för så många kvinnor faktiskt. Mm. Därför att man från väldigt tidig ålder lär sig räkna kalorier, och man lär sig liksom att mäta media och så vidare, överarm och allt vad nu är med måttband. Och man lär sig, som du säger, liksom en brakmiddag kostar på väldigt många olika sätt och kan leda till så mycket ångest så att man avstår. Och det grumlar ju då den här glädjen som också är förknippad med mat. Men jag funderar också över att jag hade själv rätt så svåra ätstörningar under en period i gymnasiet, så jag vägde väldigt, väldigt lite, och jag åt väldigt, väldigt lite, och jag förde dagbok över det jag åt. Att jag skrev upp liksom så, ett halvt grönt äpple, 2 koppar te. Och då liksom, om jag då hade klarat en hel dag på ett halvt grönt äpple och 2 koppar te och stora mängder vatten, då kände jag att jag hade vunnit. Och det jag vann liksom var ju att jag vann över min kroppslighet. Alltså jag vann över mina egna begär. För att jag, när jag läser och tar del av diskussioner om ätstörningar och så tror jag, eller jag upplever att många hamnar snett. För att jag skulle säga att det är ganska låg utsträckning som anorexi handlar om skönhetsideal. Därför jag tyckte, jag menar, nu tycker jag att jag är tjock, men det är helt enkelt för att nu är jag tjock. Jag är fet liksom, jag har blivit gammal, jag har ingen ämne som ser att det som fungerar längre. Och jag väger, jag vet inte, för många kilo för mycket helt enkelt. Men då var jag verkligen inte det, och jag tyckte inte det heller. Första gången jag tyckte att jag var tjock, det var när jag hade fått mitt första barn. Jag blev gravid väldigt tidigt och då förändrades kroppen och sen gick jag aldrig ner det. Men jag har aldrig tyckt att jag var tjock och har aldrig varit särskilt upptagen av hur min kropp såg ut heller förrän i samband med liksom graviditet och så vidare. Utan jag var rätt liksom, ja. Så att jag slutade äta, det hade ingenting med det att göra. Och det kan väl vara olika för olika personer, men när det blir riktigt grava störningar så tror jag ofta att det handlar om en bakomliggande problematik, att man lever i en situation eller i ett psykiskt tillstånd som är väldigt svårt att hantera. Men om man då i alla fall kan hantera vad fan man stoppar i munnen och vad man släpper in i sin kropp, så har man kontroll över något, tänker jag.
Ja, exakt. Och det finns ju ganska många berättelser, beskrivningar, vittnesmål om just, alltså när man har sjunkit djupt in i anorexi eller självsvält, hetsätning och liknande, som vittnar just om att det är det handlar om. Det är en inre strid eller en strid som har att göra med någon specifik relation eller en bild man har av vad man kan och bör göra, där matkontrollen då, detta som du beskrev just med att det där kan jag åtminstone, kan jag kontrollera det, då har jag i alla fall inte förlorat allt. Eller då har jag så att säga en chans att vända detta rätt igen, blir det som styr allt annat man gör. Jag för mig att jag lyssnade till en lång intervju med Stina Oskarsson där man faktiskt talade en stund om detta kring hennes kroppsliga, alltså hennes anorexi helt enkelt. Och där källan, när hon själv sökte källan till när detta uppstod, det hade att göra med en ganska banal konflikt kopplat till familjesituationen när hon var tonåring, och där hon såg hur hennes agerande kopplat till kosten då kunde stilla konflikter eller accelerera konflikter. Och där det hon gjorde med kosten då blev någonting som hon kom att använda. Och sen kan man inte riktigt komma ur det. Sen kan det ju vara att man använder det på andra likartade situationer. Men det är precis som du beskriver, att det hade inte i grunden att göra med reflektionen i spegeln, utan det var helt andra faktorer som kom in och som gjorde att nu tar jag kontrollen över maten, över födan och vad som ska in i min kropp. Sen så tänkte jag på en annan sån där berättelse, Lena Nyman, som efter vad jag förstår efter att ha läst hennes alla de brev och dagboksanteckningar som finns bevarade från henne, hon led också av väldiga ätstörningar och kroppsfixering, där det på ett annat vis blir tydligt att det hon söker en känsla av att hon då ska se snygg och nätt och liten ut i kroppen. Och att detta då tros väcka begär hos de män hon åtrår eller vill ha. Och där hon svälter sig själv på ett grymt vis. Hon håller bland annat på med någonting som kallades ägg- och vindieten.
Ja, just det, den där.
Där man åt ett kokt ägg och drack vitt vin. Det var allt. Och sen var man ju då sen var man ju otroligt hungrig vid 10-tiden på kvällen och tryckte i sig en massa, så att då blev det någonting som så att säga genererade hetsätning istället.
Ja, precis, och sen triggade det ångest. Men det finns ju säkert olika vägar in i liksom en ätstörning, om det är hetsätning eller självsvält. Men jag tror att det handlar om lite olika saker. Sen finns ju, för Lena Nymans diet tangerar ju den berömda flygvärdinedieten, som väl också innefattar kokta ägg och kycklingfilé, vill jag minnas. Jag vet inte om du är bekant med flygvärdinedieten.
Och kanske luft. Man äter luft.
Och jag menar, där är det ju snarare, jag menar, flygvärdinnor ska ju vara då slanka och nätta och liksom trippa runt där i flygplanet och passa i sin uniform. Så där har ju säkert liksom, där handlar det ju nog sannolikt inte om en känsla av bristande kontroll, utan just faktiskt att jag måste passa i min uniform, jag måste se tillräckligt slank och smidig ut för att behålla mitt jobb. Så det finns ju olika anledningar, för att som vi nu har upprepat flera gånger, så ytterst få kvinnor har en helt okomplicerad relation till mat. Och det handlar ju om detta att det handlar ju om det kroppsliga, liksom, om kroppen, om att man blir bedömd. Och det är också någonting med, alltså det är, ibland får en känsla av att det betraktas lite som opassande att kvinnor frossar och liksom äter och har glupande aptit. Att det är, en kvinna förväntas sitta och peta i sig något jävla salladsblad och kanske sippa på ett glas sval
och vit risling. Oj, vad jag blev mätt nu.
Precis. Och jag har nästan inga fysiska problem. Själv tycker jag det, måste jag säga, är otroligt oattraktivt med människor som inte vill äta. Jag är ledsen att säga det, Erik, men du måste äta mer.
Men jag tänker, ja, men där liksom, kommer du ju.
Jag tänker liksom, det är den som inte, alltså har man en glupande aptit på mat, så tror jag att man har glupande aptit på andra saker i livet också, som kanske är sex och nöjen och så vidare. Och det tycker jag är attraktivt, en människa som vill ha saker, som vill ta för sig, som vill kasta sig över saker, som öppnar sin mun, som njuter och sväljer. Det är väl bra.
Midjan så smal, så att royal.
Men du, där kommer du in på någonting annat. Vi är inne på dieter och så nu. Och ja, det finns precis. Ju, om man tänker så här, att allt det vi har talat om hittills är ju också på något vis ett uttryck för att vi lever i en väldigt... De allra flesta av oss lever så pass privilegierat så att vi fattas inte mat. Vi kan äta oss mätta. Och sen kan vi därutöver fixera oss vid i vad mån vi äter för mycket, för lite. Eller om vi äter en viss typ av diet eller kost. Eller, och vi kan också göra politiska val då i vad vi väljer att köpa hem och bjuda på och så. Och en del av exakt samma fenomen, detta mätta privilegierade urvalssystem, är ju att man också som gäst kan komma och ställa specifika krav på vad som ska serveras, därför att man kanske är inne i någon särskild diet eller man har anammat någon särskild trend om vad man ska äta och så. Och vi har ju, jag tror vi har varit inne på det tidigare i podden, men där vill jag en gång till säga och markera att jag tycker inte, jag säger inte att man kan ställa den typen utav krav på den som bjuder på middag eller lunch eller beställer till fest. Utan, alltså, har man en kroppslig disposition som gör att man blir mycket, mycket sjuk om man äter någonting, då är det en sak. Men alla de här dietkraven tycker jag går fet bort när man är bjuden på middag. Det är min bestämda uppfattning.
Ja, jag menar, i värsta fall får man ha med sig mat själv om man har någon väldigt udda diet. Jag menar, för det mesta så går det ju liksom att, låt säga att man vill undvika kolhydrater, ja, men då kan man väl hoppa över potatisen och brödet då, och äta mer av salladen och köttet liksom.
Ja, man tar mycket lite av det, för det, jag tycker också det är ohövligt att inte ta alls av det, men man kan ju välja att ta minimalt av det.
Menar, så
att
man ingen diet havererar ju av att man en middag liksom äter lite kolhydrater. Men det där liksom tangerar ju det som du var inne på när du pratade om din erfarenhet av kvinnliga gymnasister. Därför det där är också ett sätt att göra sig märkvärdig, att ha den här liksom, jag vet, min mamma har en väninna som en period bara åt gröna saker, alltså hon åt bara livsmedel som var grönt, och när då mamma skulle bjuda på middag så sa hon så, ja, så du vet det, så jag äter ju bara grönt nu, så mamma, jag äter bara grönsaker. Nej, jag äter bara gröna grönt livsmedel. Det var ju en jättekonstig
men gud vad märkligt.
Ja. Det är ju en av de konstiga faktiskt som jag har varit med om. Jag har ändå sett på den konstigheten. Men det där var väldigt konstigt. Det är bara grönt. Ja. Det är så, gröna gelégrodor går bra där, men inte röd paprika.
Det är många fina E-nummer i den gröna gelégrodorna.
Liksom, att där blev ju, och en del av de här liksom trendiga dieterna, de tenderar, alltså de är ju nästan mystika. Jag förstår det, som man tror att det finns en magi i hur man kombinerar livsmedel. Det är ju inte så vanligt det här med färg, men ändå det här liksom att det ska bli väldigt mycket så här hokus pokus, att man får absolut inte, för jag menar, det hade varit supernice att kombinera till exempel LCHF-dieten med en vanlig viktväktardiet. För LCHF så får du äta hur jävla mycket fett som helst, men inga kolhydrater. Men viktväktarna tillåter ju kolhydrater, men i kontrollerad form, men bannar allt fett. Så man då tar två det bästa från olika dieter, så hade man egentligen kunnat äta liksom, det hade varit rena liksom Decamerone på något vis. Men det blev väldigt mycket magi i det här, att det här är tillåtet, detta är inte tillåtet. Och den kombinationen kommer att leda till oerhörd viktnedgång. Och om du äter mellan de här tidpunkterna, man har ett ätfönster då på liksom kanske 6 eller 8 eller 10 timmar och de här periodiska fasten och så vidare. Jag vet inte.
Mm, mm.
Det är mycket
jag
magi.
Jag har ju faktiskt jobbat på Viktväktarna en gång i tiden, kan jag skryta med nu. Jag jobbade på, det hade då sitt huvudkontor i Helsingborg.
Ja.
Och lager där också, så att jag var satt där 2 somrar och lite så här extra jobb på terminerna när jag var tonåring, och dels svarade jag i telefon, och jag minns att jag blev mycket upphetsad när det ringde någon som jag tyckte var, om det var någon som var lite halvkänd eller så, som behövde gå ner i vikt inför någon tv-grej. Det tyckte jag var toppen.
Eva Ryd, hon bodde väl i Helsingborg, hon ringde så att nu ska jag dansa precis här igen på Ulriksdal, jag behöver gå ner 3 kilo. Och så sa du, visst du har till tjänst, vi sänder våra slanka soppor.
Men det roliga tyckte jag var där också, var att det var så oerhört, för det första så är detta en tid när man fortfarande kunde röka på kontor, och det röktes väldigt mycket där, så där satt vi viktväktarkonsulenter då, och alla de som var med och styrde upp detta och bolmade friskt. Mm. Och sen var det oerhört rika måltider vi intog där. Så att jag vet att jag tyckte för mig själv att det var en väldig kontrast mellan viktväktarbudskapet och vad vi förtärde där på kontoret. Gott var det, men jag kan säga att jag gick inte ner i vikt den sommaren.
Men ni räknade inte points på den tiden, eller hur? För det är nog senare som man börjar med det här points-systemet, som är mycket pedagogiskt och lätt.
Men Viktväktarna är ju, kom ju till Sverige faktiskt och startades upp av en kvinna. Hon bodde faktiskt inte alls långt ifrån där jag är uppvuxen. Och hon hade varit, om jag minns rätt, varit hemmafru många år. Sen hade hon stått i en butik där det fanns många godsaker att förtära, vilket hon gjorde, och gick då kraftigt upp i vikt. Och sen fick hon nys om denna amerikanska påfund då, Weight Watchers, och körde det programmet och gick ner och blev mycket slank och vacker. Och sen byggde hon upp Viktväktarna. Hon heter Lena Arvidsson. Och byggde upp Viktväktarna här i Sverige. Men det som är egentligen klon där, det är ju kanske inte, det är inte bara recepten, utan det är ju detta att du väger dig i grupp.
Yeah.
Och att
Absolut.
Du står inför andra och får visa om du har varit duktig och får guldstjärna. Det använder man då. Eller om man är för streck för att man, eller om man får plus, vilket är det värsta man kan få. Och det ligger ju, där skulle jag vilja säga, om man liksom analyserar vad är grejen här, då använder man ju precis det som du och jag talade om innan, nämligen alltså den här kvinnliga självbetraktelsen eller självkritiken kring att man är duktig eller inte duktig i andras ögon, huruvida man kan kontrollera intaget av föda och kalorier.
Ja, precis.
Så det är det som är nyckeln.
Ja. Jag skulle säga att nyckeln till Viktväktarnas framgång, det är skam faktiskt. För det är ju det man spelar på där. Jag gick på Viktväktarna en period, vad ska vi säga, jag var väl typ 45 och insåg liksom att okej, det är över 10 år sedan jag fick mitt tredje barn, så jag kan inte riktigt skylla mina överflödskilon på att jag precis för att jag fött 3 barn, för att det är så länge sedan nu. Så det gick jag en period på Viktväktarna, och jag vill minnas att invägningen skedde då i en lokal som låg under Smålands nation i Lund, den här Sveriges enda socialistiska nation, och där traskade man ju dit då med oroliga steg en gång i veckan för just invägning, och då sägs det klart och tydligt liksom, ja, så ser det ut på vågen den här gången, du har gått ner 0,7 kilo, eller fasade om, jag hade faktiskt aldrig gått upp, för att alltså, näsan att behöva stå där inför de andra som kanske hade varit duktigare än jag gått ner med, och jag då hade gått upp i vikt eller inte gått ner någonting alls, det ville man inte vara med om. Så drivkraften för att liksom hålla sig till den här ganska strikta dieten, det var ju faktiskt att man inte skulle stå där och skämmas vid invägningen. Och så blev man ju liksom, vi har ju redan liksom disputerat i att ett böcker på Bonniers och sommarpratat, gjort en massa fina grejer. Men jag var ändå väldigt skärrad inför den här invägningen, och jag blev väldigt, väldigt lycklig varje gång jag fick en sån här stjärna i mitt lilla häfte.
Ja, just det.
Det var liksom det viktigaste just då. Så de lyckas ju skapa en stämning där man piska människor. Det är helt frivilligt att gå på Viktväktarna. Och det funkar ju ganska bra. får man säga.
Ja, och, men jag tycker att ingen kan närma sig viktvättarna efter att Tiffany Persson har begått sitt lustmord på dem. För de som kommer ihåg Hip Hip, som väl gick i början på 2000-talet.
Ja,
där, Tiffany Persson från Staffanstorp ska väga in sig, men säger att här, jag måste gå på toa först. Det kan skilja på en 2-3 kilo.
Ja, den överhuvudtaget älskar Tiffany Persson, men just den scenen är obetalbar. Alla som har gått på viktväktarna kan känna igen sig där. Så att det är ändå liksom en viktväktardieten, får man väl säga, är en balanserad och rimlig diet. Den liksom mest extrema diet som jag har genomlidit, det var den så kallade vattendieten. Och den är mycket enkel och mycket billig, därför att det enda man gör är att man dricker vatten och man äter inget och dricker inget annat. Och så håller man
men
ut
har
så
man
länge man kan.
Men har man citron i eller har man en buljong i vattnet?
Nej, ingenting. Det är bara vatten. Förra sommaren körde jag det 5 dygns vattenfasta.
Usch. Det låter oerhört tråkigt för en som älskar mat som du och jag gör.
Ja,
vad hemskt.
Det var
jag tycker synd om dig.
Fast tredje dygnet, då kände jag mig på något vis, men det var en liksom näringsbrist som säkert ledde till någon slags syrebrist i hjärnan också. För jag vet att jag liksom gick omkring och kände mig överlägsen, alla svaga människor som var tvungna att äta. Tänkte att där kan ni sitta.
Jo, nej, men
jag är som ett andeläsen, jag klarar mig på bara vatten. Men det gör mig inte särskilt länge.
Nej, och vi rekommenderar ingen att utsätta sig för det. Gör inte det.
Nej, gör inte mat. Det. Jag gick upp vartenda hektar igen.
Har det blivit en madame med skunk bak och fram.
Men när man pratar om extrema dieter, så för att, ja, så när man ser liksom själva ätandet som något extremt, så ska, alltså du vet liksom människor som ska äta så den starkaste chilin i världen eller ska äta på tid eller alltså alla de här, de är ju så ganska roliga, det finns många sådana klipp på YouTube för liksom folk som ska äta surströmming. Men i alla fall, nu när vi var iväg på semester, då hade ju Erik tagit reda på att en albansk specialitet, det var helgrillad fårskall. Så givetvis var vi tvungna att leta upp den enda restaurangen i hela Saranda som serverade detta. Och när han ville beställa då, så sa den här albanska servitrisen, no, I would recommend that. Och Erik sa, jo det ska jag ha. Ja, men vet du vad det är? Så han bara, ja. Och så sa Erik lögnaktigt så, ja men vi äter mycket fårskalle där jag kommer ifrån. Det är en specialitet. Så jag vet mycket väl vad jag ger mig in på. Och då fick hon ju ge med sig. Så då fick han ju in liksom en fårskalle. Alltså där liksom ögonen satt kvar. Och när han väl kom in i skallen så låg hjärnan kvar och så vidare.
Nej men fy vad äckligt.
Ja, det var faktiskt riktigt räligt. Själv åt jag en kycklingbit. Det tyckte jag var lagom. Men det där tycker jag är intressant. En aspekt av ätandet, för det är så långt ifrån det här sensuella liksom lustfyllda som jag tycker att ätande ska vara, när man liksom äter någonting för att bevisa något för någon annan. Kolla här, jag kunde äta en dagmask.
Ja, precis. Nej, men precis. Och till det hör ju också att för mig är estetiken i maten jag serverar minst lika viktig som om den är välbalanserad eller om vilka råvaror jag använder. Det är jätteviktigt att det är en vacker rätt och att jag tycker att det är liksom, jag får rätt på färgerna och att det ser snyggt ut. Jag har till exempel väldigt svårt att äta den där gröna dieten som du nämnde tidigare med någon grannfru. Det skulle inte funka för mig, för att jag vill ha många olika färger i rätten jag lagar och så, va? Ja. Och det du beskriver här hör ju till att det blir extremt ful mat. Alltså det går inte att tycka att en fårskalle är vacker på tallriken.
Nej,
även om det är det vackraste fåret i hagen man har valt. Liksom.
Ja, men det syns ju inte när man har grillats i många timmar, kan jag säga.
Men jag tänker att det där är också någonting sånt där som när man lägger, man kör liksom någon slags överkurs på grejen att det i grunden handlar om att man ska bli mätt. Och att det är viktigt att man kan reda ut dagen och man får orka att arbeta och göra, förrätta det man ska. Då har man, om man har passerat den steget i behovstrappan, då kan man hålla på med sånt här trams som att då äta extrem mat eller att man också förnöjer sig med olika typer av dieter eller specialkoster och sånt där. För de allra flesta människor som lever på vår jord så handlar det ju kanske ändå om att försöka skrapa ihop så mycket så att man klarar ut dagen oaktat då vad det är som man kan tillaga.
Precis.
Och det där kan väl vara vettigt att tänka på.
Ja, och liksom oavsett, alltså, och det som man då får ihop, då försöker man ju servera det så aptitligt och också så vackert som möjligt, precis. Tänker jag.
Ja, men det finns någonting här också i mat och i det temat kring när vi pratar om att laga mat eller att förevisa mat, där det finns ju en sån enorm produktion av kokböcker.
Mm,
det finns
mm.
en uppsjö av tv-program, mm. radioprogram, poddar som mm. handlar om mat, matlagning mm. och olika skolor inom detta. Samtidigt som, och vi lägger också väldigt mycket pengar på våra kök. Det ska vara mm. flotta kök och de ska vara snyggt designade och tipptopp och allt sånt där. Samtidigt som jag betvivlar att människor överlag arbetar med att tillaga mat från grunden inom citationstecken då, eller att man så att säga lagar en måltid varje dag, utan att det är relativt mycket ändå som är halvfärdigt inköpt, eller att man tar de genvägar som industrimaten ger. Och det konstiga här tycker jag är att mängden av kokböcker eller mängden av matlagningsprogram har accelererat också. Liksom om man går tillbaka de sista 20 åren eller så tycks det tycks vara omättligt. Där blir man aldrig mätt på den här
Nej,
typen av program eller matlagningsprofiler.
Mm.
Där det är allt från, alltså det finns ju de här Biggest Loser-programmen också som i viss mån handlar om mat och mat, vad man stoppar i sig. Men det är inte det jag tänker på här, utan jag tänker på just alla de där som bara skapar mat, och så blir man nästan hypnotiserad av att sitta och titta på det.
Ja, och samtidigt, för det finns ju en del undersökningar som visar att vi lagar allt mindre mat hemma faktiskt. Utan det är mycket halvfabrikat och det är mycket som mikras, och på veckorna så kanske folk äter lunch ut och sen nöjer de sig med en macka eller lite fil på kvällen. Samtidigt så konsumerar man då all den här liksom matlagningsteven och kokböcker, lite som om det är pornografi. Och jag tänker att det handlar om att matlagning har blivit en hobby för många människor. Därför att, jag menar, när tidigare så var ju matlagning någonting som skedde varje dag. Därför att man skulle laga mat, familjen skulle äta middag tillsammans och så vidare. Nu är alltså, jag är en sån person som faktiskt lagar mat varje dag, de dagar som inte Erik gör det. För han är trots att han inte är så hungrig, så är han en väldigt duktig kock, måste jag säga. Men här lagas det mat varenda dag. Jag skulle aldrig liksom sätta fram smörgåsar till middag, och jag skulle hellre dö än att liksom servera frysta köttbullar eller någonting. Jag gör inte det bara. Men jag förstår på väldigt många i min bekantskapskrets att de kan mycket väl liksom livnära sig på takeaway och halvfabrikat och kanske flingor eller någonting under veckorna. Men sen när det är lördag eller söndag, då kan man stå och laga mat i 4-5 timmar. Men då blir det liksom ett projekt, som en hobby, ungefär som att man, jag vet inte, odlar sällsynta orkidéer eller någonting. Men då är det liksom matlagning.
Och det är ett
nytt sätt att se på mat, tänker jag mig. Historiskt.
Ja, men det är då de här extremerna kommer till, som att man, när man ska steka hamburgare, så går det liksom inte att köpa bara en särskilt fin nötfärs eller högrevsfärs, utan man ska mala skiten själv också. Så att då blir det ett jätteprojekt. Och så gärna dokumentera och visa upp då. Va? Och här tänker jag att det finns intressanta genusaspekter på detta.
Absolut.
Också.
Absolut.
Länge var det ju så att de stora, alltså går man tillbaka historiskt, så hittar vi ju Cajsa Warg naturligtvis, som är en av de pionjärerna i den svenska kokbokskonsten, och som har varit alltså en enormt, vad ska man säga, varit en påverkansfaktor på matlagningssätt och vilken kosthållning, vilka rätter som har blivit dominanta och så. Men de som sen framträder som så kallade mästerkockar, eller de som driver fina etablissemang och som blir de som under 50-talet och så vidare och därefter träder fram som de här stora kreatörerna, det är ju bara män.
Ja.
Trots att de som bär matlagningen, de som har kunskapen i sig och som så att säga föder landet, om man säger, utfodrar landet, är ju till huvudsakligen kvinnor under samma tid. Och det där det har väl balanserats något nu, tycker jag, för att jag menar, och det kom ju tidigt in också kvinnor som var frekventa i tv och liknande med att laga mat, Ria Wägner, Julia Child. Precis. Och så vidare. Men likväl är det ju ändå de här tunga männen då, Tore Wretman, Werner Fögeli och så vidare.
Mm.
Och det finns någon sån genusorättvisa i det där, tycker jag.
Ja, men alltså där finns faktiskt paralleller till hästsport, tänker jag. För att om du liksom besöker en genomsnittlig ridskola i Sverige så är det 98% tjejer som är där och som rider. Men tittar du sen liksom på de stora tävlingsarenorna, SM, EM, OS och så vidare, så domineras det av män. Och det är ganska intressant liksom att när män intresserar sig för någonting, om det är liksom hästhoppning eller om det är matlagning, så slår liksom någon slags tävlingsnerv till som kanske inte riktigt gör hos kvinnor. Jag vet inte om det har med det att göra, för att det är ju ändå så fortfarande att vardagsmatlagningen, skulle jag ändå gissa, står kvinnor för i 80-90% av alla fall. Och det är den här rätt så tråkiga matlagningen. Man liksom slänger ihop en köttfärssås eller någonting för att ungarna ska ha mat. Medan då när män ska göra någonting så ska det vara liksom speciella knivar.
Då ska köttfärsen malas.
Ja, det ska vara liksom ett skinn för kläd och man ska mala sin egen köttfärs. Och den här bolognesen ska ju puttra med kycklinglever och allt vad det nu är i timmar. Och så ska alla beundra det oändligt mycket.
Nej, men där kommer ju också in en annan aspekt av det, är ju att en person som Per Morberg till exempel, som är en väldigt omtyckt tv-kock och som har gjort stora pengar, vad jag förstår det rätt, på att kränga både skinnförkläde och stekfat och allt vad det nu är, och kokböcker. Men till hans aura och persona hör ju också att han ska vara lite grov. Att det ska inte vara så himla mycket finlir. Han har ju liksom övergått den här Tore Wretman-stilen, utan istället är det är en rejäl köttbit och han dongar in den, inte så noga med att hacka ner med det bara och så vidare. Och det blir säkert jättegott, jag har gjort flera av hans recept.
Ja, och han slickar sig på fingrarna. Har du noterat det? Han slickar sig på fingrarna och hans liksom charmerande lugg, den hänger liksom ner i en svettig panna. Och jag har alltid mitt hår uppsatt när jag lagar mat, för jag vill inte ha hår i maten. Och jag skulle aldrig slicka fingrarna. Liksom, det gör man inte.
Men det är ju en förlängning av den här som jag benämnde som en genusorättvisa då, i att handling. Det är inte bara det att det är fler män som blir uppburna här och får ta plats som kökets mästare, matlagningens mästare, utan deras handlingsutrymme i utövandet är också större. Jag roade mig med att se serien om Julia Child, som jag vet inte om det är på HBO eller Netflix som den finns. Den är mycket sevärd, men till hennes specialitet, hon var en av de första då som liksom lagade mat i realtid i tv.
Ja,
och framförallt franska rätter, fransk matlagningskonst förde hon in i den amerikanska köken. Men till det hörde ju då att det fanns inte någon liksom fördröjning i detta, utan hennes missar och blundrar eller felmåttande när hon hällde upp, det fick också tv-tittarna se. Om jag förstår det rätt så fanns det, alltså det var, bortsett från att det också var charmerande och att man uppfattade henne som naturlig och så gjorde det då att den som tittade, kvinnorna som tittade, vågade ge sig på dessa lite avancerade rätter i form av souffléer eller duck l'orange eller något sånt där. För att de såg att det också kunde bli lite imperfekt när hon lagade. Men till hennes historia hör också att hon blev attackerad av 60-talets feminister. Eller det tidiga 70-talet kanske det var, där man då till exempel Betty Friedan tyckte att hon så att säga sabbade kvinnokampen genom att gå in och ställa sig och laga mat och vara den här till synes perfekta hemmafrun då, husmodern som lagar en fin anrättning som man kan bjuda på och så vidare. Och det där störde Julia Child väldigt mycket, och det missionet som hon hade, eller uppdraget hon kände att hon hade av att föra ut en viss matlagningskonst och nya rätter, det fick liksom inte ta plats eftersom kvinnokampen var den enda viktiga kampen att föra.
Ja, men
och den typen av konflikter... Ja?
Ja, men alltså på ett sätt så för det väl Julia Child också en kvinnokamp. Därför det hon gjorde var att hon tog sig in i ett väldigt maskulint område. Därför den sortens matlagning som hon liksom ville föra in även i liksom kultur utanför Frankrike, den rätt så avancerade franska matlagningen, den var ju väldigt dominerad av franska manliga kockar. Alltså det var ju de som hade formulerat den och var de som ägde den på ett sätt. Så där gjorde hon ju ändå, får man väl säga, någon slags feminist inbrytning. Så som jag uppfattat henne så var hon ju långt ifrån en insmickrande individ. Alltså jämför Julia Child med Nigella Lawson som hela tiden liksom visar tuttarna och ser dubbeltydig ut och säger dubbeltydighet.
Som
och
älskar med kameran. Kan man säga. Precis, alltså, jag menar, det går inte att se Nigella utan att bli sugen på henne, tänker jag.
Nej, men så är det. Liksom, och varje program slutar ju också med att hon typ kommer trippande i någon negligé, öppnar kylskåpet och tittar in där, belyses på ett mycket, mycket smakfullt sätt av kylskåpsbelysningen och plockar ut något smaskigt som hon mycket sensuellt har en permoba, kan jag säga, äter med fingrarna och slickar av fingrarna mycket njutningsfullt och lystet. Alltså hon ser överhuvudtaget väldigt lysten ut.
Så gjorde icke Real Julia Child.
Nej, men det är
så
det jag menar. Liksom, så skulle aldrig Rhea Wegner, No Way In Hell, eller mina favoriter, de här Two Fat Ladies, de skulle aldrig stå i en negligé och slicka sig om fingrarna. De är också bra. Det är liksom basics. Samtidigt måste jag säga att jag gillar ju Nigella. Alltså, det är underhållning,
ja,
verkligen.
Men jag vill kontrastera, för jag roade mig faktiskt med att lyssna på några gamla avsnitt av Novisen vid spisen, apropå detta med genus och vem det var. Så, ja, det kan rekommendera alla att plocka upp dessa radiofynd som ligger på SRs sida. Det finns bland annat ett avsnitt när konceptet var ju detta. Tore Wretman som var mästerkock lär den ständiga novisen Folke Olhagen att laga olika saker. Bland annat, det kan till exempel, finns det ett avsnitt från 1951 när han ska lära Folke Olhagen att koka spaghetti. Då är spaghetti någonting helt nytt. Ja. Makaroner hade man ju haft här länge då, men inte spaghetti. Och då säger han så här, du kokar upp vattnet och så sticker du bara ner de där stråna där. Så säger Folke Olhagen, jag anhåller om att få bryta dem. Nej, det ska du inte göra. De kommer att sjö.
Jag anhåller för att få bryta dem.
Men så finns det också en episod när de åker hem till Sten Broman i Lund. Mm. Och Sten Broman ska då laga sultanens haremsoppa. Man hör ju direkt att detta är ett namn på en maträtt som icke hade gått hem idag. Men det är underhållning från första minuten till slutet på hur denna allkonstnär Sten Broman då omtalar ingredienserna och blir lagomt upprörd över allt och alla från vägen till den förra.
Men vad heter han i Grythytten? Jan...
Carl Jan Granqvist.
Just det, för det var ju något program med honom för många år sedan där han skulle lära typ lite så ortenbrudar att laga mat. Och så var det någon som frågade honom så vad hans favoriträtt var. Då sa han, det är orre. Och då blev de helt chockerade på orre. Liksom, det betyder ju något annat på ortens slang än i hans värld. Det var också mycket underhållande. Ja. Han är en favorit hos mig. Jag tycker han är kul. Liksom. För han förmedlar verkligen det där att mat, det är, liksom, det är njutning, det är lust, det är underbart med mat. Jag tycker om den attityden.
Ja, det är det.
Har blivit en madame med skunk bak och fram.
Men ska vi avsluta söndagens matlektion där och så rekommenderar vi alla att in och lyssna på Sten Broman och hans sultanens haremsoppa på novisen vid spisen. Så kan ni laga den och se om ni kan bygga ert eget litet harem med hjälp av denna soppa.
Ja, vem vill inte göra det?
Så säger vi så.
Ja, det gör vi. Ha det fint. Hej då.
Ha det bra. Hej då. Och köttkupponger har hon på ett par, tre ställen. Vart tar alla vackra former vägen? Och var kommer alla hakorna på makorna ifrån?